Du lyssnar på Varsel av Sofia Weiss. Uppläst av mig, Ella Schartner. Kapitel 1. Hela jag kokade. Tröjan klibbade och en sur svettlukt steg från mina armhålor. Jag pustade och drog i t-shirten för att fläkta mig. Utanför tågfönstren svischade sommargröna träd förbi. Jag längtade ut dit. Bara 20 minuter efter att jag klivit på tåget hade luftkonditioneringen pajat. Och det var som om jag satt i en bastu, trots att fönstren var öppna. Och inte nog med det. Ungefär samtidigt som kylan försvunnit verkade också pappas mobil ha laddat ur. För han svarade inte när jag försökte nå honom. Min mobil var inget fel på. Jag hade skrivit med min bästis Nicky hela tågresan. Vid tanken på pappa fladdrade det till i magen. Både av nervositet och förväntan. Vi hade inte träffats sen i julas. Det var snart 8 månader sedan. En evighet. Och även om vi pratat över satellittelefon så var det inte alls samma sak som att ses. Mina damer och herrar, pojkar och flickor, hundar och katter. Jag himlade med ögonen när konduktören hördes i högtalaren. Hela tågresan hade han skojat vid utropen. Vissa av skämten hade gjort mig på bättre humör, men nu tyckte jag mest att han var jobbig. Strax anländer vi till slutstationen som en ny bro. Jag slutade lyssna och plockade ner mina saker i ryggsäcken istället. Flera gånger den senaste veckan hade jag funderat på om pappa verkligen skulle kännas som min pappa när vi sågs. Tanken kändes taskig. Men ändå kunde jag inte låta bli att tänka den. Jag såg ut genom tågfönstret, hoppades få en glimt av honom. Pappa var svår att missa, stor som en björn och med det mörka håret i en hästsvans. Åtminstone hade han sett ut så i julas. Bromsarna gnisslade när tåget gled in mot stationen och stannade. Flera personer väntade vid den gula stationsbyggnaden, men ingenstans kunde jag se pappa. Jag hade bestämt att han skulle möta mig vid tåget och trots att han var omöjlig att nå hade jag trott att han skulle vara här. Att det var dålig mottagning som gjorde att han inte svarade eller att batteriet tagit slut. Mamma hade inte heller svarat, men hon jobbade så det var nog därför. Oron drog igenom mig. Tänk om något hänt, pappa. Tanken gjorde mig illamående. Men när jag skyndade mot utgången ersattes oron av irritation, som i sin tur förvandlades till en verkande gråtklump i halsen. Så typiskt pappa att inte vara på plats. Det var som när han var borta och jobbade som sjöman. Då befann han sig på andra sidan jordklotet, långt ute på Atlanten eller Stilla havet. Enda sättet att få tag i honom var genom satellittelefonen. Ibland gick det inte ens att nå honom genom den, och först efter flera dagar kunde man få svar. Men nu var pappa inte ute på havet längre. För ett par dagar sedan hade han anlänt till Sverige och vi skulle tillbringa sista veckan på sommarlovet tillsammans i farmors gamla hus. Då borde det faktiskt gå att få tag i honom. Jag drog till med min resväska som låg på bagagehyllan. Där i hade jag bland annat packat bikinin, mina ritgrejer och... Jo, hästprylarna låg där också. Mamma hade fått mig att lägga ner dem. Hon visste inte att jag inte ville. Efter ridolyckan jag varit med om i början av sommarlovet var det som om kärleken till hästarna hade falnat som eld. Tanken på att sitta upp i en sadel gjorde mig bara obehaglig till mods. Och när pappa hade nämnt att det fanns hästar på granngården och att jag skulle få rida hade det känts så konstigt. Nästan som om någon försökt trycka ner mig under vatten. Och att jag inte fick luft. Fast hur jag kände visste ingen. Inte mamma och pappa. Inte Nicky heller. Trots att jag lovat både henne och mig själv att aldrig ljuga igen efter det som hänt i början av sommaren. Jag sa till henne att jag längtade tills ridlektionerna skulle börja igen till hösten. Att jag var samma gamla Moa som innan olyckan. Varför visste jag inte. Jag hade bara bestämt mig för att inte berätta om hur jag kände. Det skulle vara min hemlighet.